Gustav Skål, den bästa kung som Norden äger, han ej tål att Vikskål ojämt väger. Gustav Skål, den bästa kung som Norden äger, han ej tål att Vikskål ojämt väger.
Välkommen till ett program om 250 år av judiskt liv i Sverige som börjar med Carl Michael Bellmans sång till Gustav den tredje. Vi ska nämligen ta oss tillbaka till 1770-talet och färdas genom den svenska historien och berätta om de judar som kommit hit under olika perioder och som blivit en del av Sverige. Och med på den här resan, historiker Carl-Henrik Karlsson, välkommen.
Tack.
Du har ju skrivit flera böcker om svenska judars historia. Varför är Bellmans hyllning till Gustav den tredje en start för den här berättelsen?
Jo, det var ju Gustav den tredje som gav judar rätt att bo permanent i Sverige utan att behöva konvertera till kristendomen. Och han var ju påverkad av nationalekonomer som hade sagt att ja, vi skulle ta in judar till Sverige för de är så bra på varucirkulation och det är så trögt näringsliv i Sverige. Och sådana förslag hade funnits tidigare också, men då hade de trumfats av den religiösa ortodoxin som sa nej, vi vill inte ha de här förfärliga judarna. Men Gustav den tredje var också påverkad av upplysningsidéer, så att han hade inte sådana starka antijudiska åsikter.
Han var både upplyst och despot, brukar man ju säga.
Exakt.
Här finns också Anneli Rådestad, du är chefredaktör för Judisk krönika. Välkommen du också.
Tack så mycket.
Under 2025 har man runt om i Sverige uppmärksammat 250 år av judiskt liv i Sverige. Varför är det här ett viktigt jubileum, tänker du?
Det är ett viktigt jubileum för att det stärker Sverige som demokrati. Judarna i Sverige är ju en av fem minoriteter och det är en minoritet som under väldigt lång tid har hamnat i skymundan. 250 år av judiskt liv i Sverige. Men vad vet vi som svenskar egentligen om den här kulturen och minoriteten? Så det ger svenskar en möjlighet att upptäcka en kultur som är levande genom språk och traditioner och matlagning. Och samtidigt så är det såklart spännande för den judiska minoriteten att få ta en plats på en nationell scen.
Mm. Det berättar både om judar och om Sverige.
100% och den sömmen däremellan.
Mm. Du har tagit med dig ett föremål, det är din Chanukka-ljusstake.
Ja.
Chanukka är en judisk ljushögtid som firas i december, ibland parallellt med julen så. Vad berättar den här ljusstaken?
Ja, men den här ljusstaken är ju som ni ser ganska minimalistisk i sitt uttryck. Den påminner om en svensk skandinavisk design och den är faktiskt skapad av en ung konstnär som är svensk och judisk som heter Lovisa. Och forskaren Daniel Leviathan brukar säga att när en kommunitet skapar sina egna föremål, sina egna rituella föremål, judaika, då har man kommit väldigt långt. Så att jag tycker att den här Chanukka-ljusstaken symboliserar just hur väl integrerad och hur kreativ den judiska gemenskapen i Sverige är idag.
Minimalistisk, kan du beskriva den lite mer?
Ja, men ganska, den är liksom rundad i formerna. Man ser de här åtta ljusen och hjälpljuset som finns med Chanukka-ljusstake. Men om estetiken generellt för judaika har varit mer pompös, så tycker jag att den tilltalar en skandinavisk estetik.
Mm. Carl-Henrik Karlsson, i den här historien om 250 år av judiskt liv i Sverige finns ju en central gestalt, en katalysator kan man säga. Den tyske juden Aaron Isaac, han nätverkar bland gustavianerna i Stockholm då på 1770-talet och lyckas så småningom få fram ett uppehållstillstånd. Vad var det som drev honom?
Ja, när han kom till Sverige var han ju ganska gammal och hade varit rätt välbärgad. Han var född i en liten stad som heter Treuenbritzen i Tyskland och kom i 20-årsåldern till Bützow i Mecklenburg. Och han var självlärd med eller mindre sigillgravör.
Vad var det?
Ja, man graverade sigill. Det var ju alltså...
Alla brev, alla
ja,
dokument
precis,
skulle ha sigill.
Precis. Mm. Och... Så hade han kommit till Bützow i Mecklenburg och där bodde han över 20 år och det gick väldigt bra för honom ekonomiskt under kriget där nere när det kom svenska officerare, för då fick han uppdrag av dem att skaffa galanterivaror, alltså lyxvaror, och det gick väldigt bra, han kunde köpa hus och trädgård och ja, kom upp sig
så
helt enkelt.
Så hans drivkraft var business?
Ja, men alltså, varför han sökte sig till Sverige sen? Det var för att kriget tog slut, officerarna försvann. Han hade ingen avsättning för det här och han hade en del affärsprojekt som inte blev så lyckade. Och då hade han fått höra av dem här att din yrkeskunskap som civilgrevör saknas i Sverige. Och han hade fått bra kontakt med svenska officerare. Så att han åker upp till Sverige då och gör det här lite hemlighet. Hans familj blir rasande när de får veta det här.
Det finns spännande scener i hans självbiografi, eller hur?
Oh ja, oh
han var
ja.
Mycket medveten om sin roll som den första juden i Sverige, eller hur?
Ja, mycket. Och blev ju också sen lite bitter över att andra judar inte var tacksamma nog åt honom. Mm.
Vi ska höra hur Aaron Isaak själv beskrev det här historiska beslutet om ett uppehållstillstånd för honom och andra judar. Men först ska vi ta oss till Stockholm 1775. Det var ju ingen världsmetropol, men en småstad med internationell prägel. Och på Skeppsbrons kaj fångar Carl Michael Bellman det myllrande folklivet och blandningen av språk.
Vad sitter das? Ge rum vid roddartrappan. Undan birfilare, skoputsare, tullsnokar och matroser. Ur vägen kolgubbar, tvätteskor och mjölkkärringar. Stig i båten!
Beslutet var daterat Ulriksdal 28 september 1775.
Le diable, il porte son violon.
Movits, bruta, willst du was kirchen haben?
Dit justament hvor jeg peger, hvor den lille mens, den soldat...
Det var utställt på mig, min bror, Mordechai och herr Abraham Pach. Det betydde att vi och våra hustror och våra barn fick bosätta oss här mot en avgift på 1000 riksdaler.
Stolta stad, jag nu glad förglömmer ditt prål, ditt buller, larm och strål, dina slott.
Men hur mycket elakt skrev de inte dagligen i tidningarna mot mig? Och vilka gemenheter tänkte de inte ut mot judarna som folk skrek efter mig? På 14 dagar gick jag inte ut på gatan. De skrev till och med till kungen och frågade varifrån han fått rättigheter att förorena detta heliga land med judar.
Vad jag ser, ulla ler, solhatten i hand med rosenröda band, bröstbukett, gröna blad.
En kort visit i Stockholm i slutet av 1700-talet med hjälp av Fred Åkerströms klassiska inspelning av Fredmans epistel 33, Stolta stad. Och det var Hans-Jörg Kissel som läste ur Aaron Isaaks självbiografi. Karl-Henrik Karlsson, Aaron Isaak var välkommen av makten men inte av folket, eller kan man sammanfatta det så?
Ja, absolut.
Vad var det som gjorde att människor hade den inställningen att han faktiskt var hotad i början?
Ja, det var ju en gammal antisemitism, en religiös antisemitism som fanns i Sverige. Sen var det ju konkurrensskäl naturligtvis. Många var oroliga för att bli konkurrens. Men just där det var civilgravör fanns det liksom ingen riktig konkurrens om. Så därför så var det bra för kungen att det här han fick tillstånd sen. Sen lyckades han utverka efter ett par år tillstånd att man även fick idka handel. Och han fick ju snabbt ta hit så många judar som behövdes för att ha en gudstjänst och få en begravningsplats. Plats och så, den judiska församlingen grundades på det. Så jag tyckte det var väldigt spännande när du spelade upp det här. För när jag skrev min bok om Aaron Isaak, det första jag tänkte på när jag ska beskriva Stockholm, det var de här raderna av Bellman, alltså det här myllret och språken som talades. Och Aaron Isaak, han kunde ju kommunicera, för folk kunde ju tyska här uppe i stor utsträckning.
Du nickar, Anneli Rådestad.
Jag tycker bara att det var så himla roligt att höra den här scenen. Att det var väldigt lätt att sätta sig in i hur det kunde ha sett ut vid slottet.
Och han rör sig i de här miljöerna, eller hur? Mm. Men tillbaka Karl-Henrik Karlsson. Vilka fick komma hit? Det var ju begränsningar, de var utvalda, man skulle ha en viss inkomst. Varför fanns de här begränsningarna?
Ja, från början så är det också Aaron Isaak som stoppar en del som kommer hit och som han inte vill ha här. Så han kommer i symbios med statsmakten och några blir utslängda här. Sen kommer ju då det här judreglementet så småningom som reglerar judars närvaro. Mm.
Du nämnde att det var vissa yrken. Kan du ge några fler exempel?
Ja, alltså om man ser de första judarna som kom, det finns en förteckning exempelvis 1807 av judarna i Stockholm, då kan man se att 3/4 ungefär bor i det vi idag kallar Gamla stan, och sen när det gäller yrken så ungefär hälften var handelsmän, de var handlande, grosshandlare och så vidare, eller några få var handelsbiträden och bokhållare och så. Och sen är det ett antal fabrikörer, ett antal som jobbar inom församlingen kan man säga, kantor och informator och kyrkobetjänter som man kallade för faktiskt, det inte var en kyrka. Och sen en massa olika enstaka yrken sådär.
Mm. Men det var en begränsning handel, eftersom man inte skulle krocka då med skråväsendet. Och
just det, judereglementet sa ju att man fick idka handel men inte hantverk som låg under skrå, vilket ju var de flesta och största och viktigaste. Och det var ju en olycklig begränsning.
Och inte heller gifta sig med andra. Alltså, hur såg man på det då?
Man fick inte gifta sig med andra än trosfränder. Det ändrades 1863. Mm. Men man kunde få dispens. Det finns ett par dispenser under resans gång. Och sen var det många som Ernest Thiels föräldrar till exempel, de åkte till Köpenhamn och gifte sig. Och sen var det som blev det samvetsäktenskap.
En central scen för de första judiska invandrarna är Gamla stan i Stockholm, och där kunde man 20 år efter Aron Isaks etablering öppna en synagoga. I den här lokalen ryms nu det judiska museet, och där är Erika Hedenström chef.
Alltså det ligger där Gamla stan är som absolut vackrast, på Själagårdsgatan vid Tyska Brunnsplan. Som gör att vi kan se ungefär hur livet här kan ha varit, är bland annat de här fyra pelarna som du och jag står vid nu. För de markerar högst antagligen platsen där biman stod. Och biman, det är den pulpet där man lägger fram Toran under en judisk gudstjänst för Toraläsningen.
I lokalen finns också en grönmålad kvinnoläktare kvar från slutet av 1700-talet. På Judiska museet arbetar man nu med en utställning om den allra första tiden, och man har hittat nya spännande fynd.
Och bland annat har vi hittat en lista på vad man betalade för de olika platserna uppe på kvinnoläktaren. Så det var 10 riksdaler för de främsta platserna och 6 för dem i mitten, och så ännu billigare och sitta lite trångt och dåligt längst bak. Och genom bara ett mirakel så har ju den här inte rivit sen när judiska församlingen flyttade vidare till Varendorfsgatan och den stora Stockholms stora synagoga 1870.
Hur tänker du att det såg ut här och vad var för liv när de första judarna samlades här för gudstjänst?
Framförallt tror jag att det var mycket liv. Vi vet att det så småningom blev ganska trångt. Men huset i sig själv var ju också fullt av judiskt liv. Vi vet att kantorn bodde här och rabbinen bodde i det här huset. Det fanns ett rituellt bad, en mikve i källaren. Och man bakade matsebröd till Pesach här som man sålde till sina församlingsmedlemmar. Men också skänkte bort till mindre bemedlade medlemmar som behövde hjälp med att fira de judiska högtiderna. Man hade liksom en fattigkassa som man gav bistånd till de som behövde i församlingen, och man redde ut alla angelägenheter som den judiska församlingen behövde liksom hantera. Den första judiska gruppen hade ju inte medborgerliga rättigheter och ansågs också vara en främlingsnation i nationen.
Museichef Erika Hedenström visar mig den lagtext som reglerade den judiska invandringen till Sverige. Det kallades för judereglementet och det infördes 1782 och gällde fram till 1838.
Det här dokumentet säger mig att alla människor är inte och har inte varit lika inför lagen och lika värda. För att bli det så har det också krävs just kamp och liksom arbete för att få igenom fullständiga medborgerliga rättigheter här och på många andra ställen i världen.
Anneli Rådestad, chefredaktör för Judisk krönika. Hur tänker du idag på den här tidiga historien?
Ja, men det är jättespännande att höra. Jag blev särskilt tagen av folkets reaktion på de första judarnas invandring. Och det, på många sätt så är det väl inte konstigt, för jag tänker att kunskapsnivån är lägre under den här tiden. Och juden är verkligen en främling. Och så har vi ju religionen därtill, som en religiös antisemitismen som ligger på. Och det här judereglementet är ju dels ett löfte om att tiderna nu ändras. Nu får judar bosätta sig här i Sverige. Men det är ett villkorat löfte under de första 100 åren. Och någonstans så tycker jag att historien visar hur, vilka sår som man kan utsättas för som nyinvandrad. Där ens existens är villkorad. Man är välkommen men ändå inte. Och hur lagar som skrivs, alltså lagar som skrivs av rädsla istället för vision, också sätter sina spår. Samtidigt så påminner ju den här historien om att Sverige länge har varit mångkulturellt. 250 år av mångkulturalism. Det är någonting som vi kanske inte alltid tänker på idag.
Det är svårt ibland att läsa historien med nutidens glasögon, Carl-Henrik Karlsson. Hur unikt var judereglementet och de begränsningarna som fanns i Sverige?
Ja, det fanns ju i många länder, i Tyskland till exempel, fanns ju reglementet. Man utredde det här väldigt noga och många remissinstanser fick säga sitt. Och man tittade på reglementen som fanns. Och det intressanta är ju också sånt som inte kom med där. Det fanns ju förslag till exempel om att, nu fick ju judar bara bo i tre städer i Stockholm bland annat, men det fanns förslag att ja, där skulle de bara få bo i ett speciellt område för att liksom skydda den omgivande befolkningen. Och då sa man, ni kan bo på Kungsholmen där ni har begravningsplats, som var väldigt ofta. Och så fanns förslag att man skulle ha särskilda igenkänningstecken för att skydda den omgivande befolkningen. Och det var ju väldigt lyckligt att man stoppade detta, att det inte blev av så. Och Aron Isak fick ju vara med själv och tycka till om det här.
Men det där låter nästan som vi hade kunnat få gettoliknande.
Ja, precis.
Ja, och vilket stigma att särskiljas oavsett var man gick, någon slags bjällra eller hatt eller så. Ja.
Och olyckligt för integrationen också mellan judar och den kristna befolkningen.
Mm. Det var ju en slags entreprenörer, men den religiösa tillhörigheten var väl självklar på den tiden, Anneli Rådstad?
Ja, men precis. Det här är ju liksom alldeles i begynnelsen, i början av den judiska upplysningstiden, upplysningstiden generellt i Europa. Och dessutom så skapades ju en tillhörighet, en kommunitet, en gemenskap väldigt mycket genom den religiösa praktiken.
Mm. Och i synagogorna. Samtidigt som judarna så småningom i alla fall blev mer inkluderade i samhället, så fanns det sedan tidigare, som vi nämnt, en religiös antisemitism i Sverige som ju egentligen fanns innan judarna kom hit. Men antisemitismen förändras under 1800-talet. Hur då, Anneli Rådestad?
När religionen börjar tappa i samhället och samhällen generellt sekulariseras och hela upplysningsperioden, så kan religionen inte längre vara den drivande faktorn. Och i det sekulerade samhället så omformas antisemitismen, alltså hat och fördomarna, och kanaliseras istället i folkgrupper, i ras, det som vi idag känner som den moderna antisemitismen. Istället för att vara människor som dödade Kristus enligt den religiösa läran, så blev judarna en annorlunda kropp i folkkroppen, en degenererad kropp.
Antisemitismen i Sverige har sin egen historia. Ett exempel är ju författaren August Strindberg, som brukar ses som radikal. Han har en förläggare, Albert Bonnier, som är jude, men han drar sig inte för väldigt grova antisemitiska påhopp i böcker och brev och så. Hur utbredd var antisemitismen i Sverige under 1800-talet, Carl-Henrik Karlsson?
Jo, den var ju väldigt stark. Det finns ju många exempel på även sådana som hade judiska vänner som kunde liksom uttrycka sig plumpt och så. Kanske inte förstod riktigt innebörden av det eller hur det sårade och så. Sen så har jag ju själv undersökt hur det här med, det är en sak med attityder, vad man säger och tycker om. Men sen har jag själv undersökt diskriminering av judar när man sökte svensk medborgarskap. Och då visade det sig att judar från Tyskland och Danmark till exempel, de var inte diskriminerade. De var utsatt för antisemitism, påhopp och så, men det slog liksom inte igenom i konkret diskriminering. Däremot, de judar som kom österifrån från Tsarryssland, de diskriminerades fram till 1922 ungefär. Ungefär bara hälften av de som uppfyllde de formella kraven på svensk medborgarskap fick det. Så det är en allvarligare antisemitism än den här attityd antisemitismen.
Men det låter ju som en rasism som smyger sig in här då.
Ja, och en selektiv antisemitism som jag själv kallar för östjudofobi, alltså att som även de etablerade judarna kunde omfatta, att man hade väldigt fördomar mot de här judarna som kom österifrån.
Vad var det som var annorlunda med dem från väst? Så
att säga? Ja, jag brukar säga att de hade tre handikapp. De var judar för första med den antisemitism som fanns. Sen var de från, citat, öst. Va? Och det var inte så geografiskt. De var inte så speciellt långt österifrån från Sveriges östkust. Men mentalt, man pratade om vår halvasiatiska koloni och så. Va? Så var liksom långt bort Asien. Och sen var de förknippade med gårdfarihandel som var en distributionsform som säkert var populär bland konsumenter, men många såg ner på. Och även de här, alltså som sagt, etablerade judarna i Sverige såg med stor oro mot dem, att de hotade då att man hade fått lika rättigheter och så. Och de var ortodoxa. Judarna i Sverige hade reformerats och blivit liberala och nu kommer de här och stör. Samtidigt som man också hjälpte dem då, så att man hade en ambivalent inställning, kan man säga.
Mm. Vi ska ta oss vidare i historien och till en av de få platser där judar fick bosätta sig, Norrköping. Här finns spåren av judiskt liv kvar på många håll, bland annat i det unika industrilandskapet i stadens centrum. Under andra halvan av 1800-talet byggde judiska industrialister upp flera stora fabriker här runt Motala ström där fabriksvisslorna tjöt. Kjell Örtoft, som skriver en bok om Norrköpings judiska historia, visar mig runt.
Om du tittar framåt till vänster ser du en byggnad, är det fem våningar. Och det är Hermann Warens textilfabrik. Hermann Warens textilfabrik är idag en del av universitetet. Jag tror inte alla känner till det, den historien då.
Under decennierna runt förra sekelskiftet var en handfull judiska företagare mycket betydelsefulla i Norrköping. De startade textilfabriker och utvecklade Holmens bruk till ett framgångsrikt pappersföretag. De byggde folkparken, satte avtryck i kommunpolitiken och startade ett stort varuhus. Idag har pappersbruket blivit en konsertlokal. Och mitt i Motala ström står Norrköpings landmärke, Strykjärnet, som en gång var ett bomullsspinneri, idag Arbetets museum. Och där fortsätter Kjell Örtoft berättelsen om Norrköpings judiska historia. Och han vill i sin bok speciellt lyfta fram de människor som inte är så kända i stan.
Vi hör ju historien om de som var framgångsrika. Och det är naturligtvis väldigt intressant, men man ska ju veta att de allra flesta var ju inte det. Men det fascinerande i övrigt, det var kampen mellan det gamla och det nya, mellan moderniteten och integrationen och att behålla sina traditioner. Och den kampen pågick ända från 1800-talet och ända fram till nu.
Textilstaden Norrköping lockade tidigt till sig judiska invandrare och här finns ett koncentrat av svensk judisk historia och en berättelse om önskan att bli en riktig svensk.
Många av de yngre, de ville ta en del av det svenska samhället och i början enda sättet att bli en del av det svenska, judarna var ju inte svenska medborgare, det var att bli kristen. Så det lockade en del och det här var ju en svårighet för de som ville behålla traditionerna. Så det var hela tiden en dragkamp att behålla de människor som var framtiden i församlingen.
Kjell Örtoft har varit engagerad i Norrköpings 250-årsjubileum av judiskt liv i Sverige. Och han menar att det är en viktig historia idag.
Och det handlar ju mycket om hur man tolererar och även integrerar invandrare som har kommit till Sverige och som är kvar här och som blir svenskar. Och det är en rätt viktig del i den nutida politiken idag också.
I stora drag blev judarna accepterade i Norrköping. Men under andra världskriget fanns det också aktiva nazister här som hotade judiska invånare som bott i stan i generationer. VD:n för Holmens bruk, Karl Varen, var en av de utsatta.
I sitt hus på Södra promenaden hade han ett laddat gevär som stod i farstun för att kunna försvara sig mot de nazister som hotade att attackera honom. Dessutom så hade man förberett att fly någonstans djupt in i Sverige om nazisterna skulle ta sig in och erövra Sverige.
Hoten mot Norrköpings få kvarvarande judar har kommit tillbaka och blivit värre efter den 7 oktober 2023. Men i mitten av 1800-talet fanns det en framtidstro i församlingen. Och därför lät man bygga en synagoga mitt i stans kommersiella och kulturella centrum.
Oj, vilken takkrona.
Ja, eller hur? Den donerades till invigningen av en av fruarna i församlingen, Sara Philipsson. Och är faktiskt tillverkad inte långt härifrån i Finspång.
Det ser ut som trä, men det är järn, va?
Det är järn. Den är gjuten. Så den är, jag tror att det är hur många delar som helst. Och sen varje arm går ju liksom att kroka av och kroka på. Den är tung. Den är tung.
Daniel Leviathan håller just på att avsluta sin avhandling om svenska synagogor. Och han berättar att reformerna som gav svenska judar mer medborgerliga rättigheter betydde en känsla av att man var säker, att man kunde rota sig här. Och då ville man ha svenska synagogor.
Och först ut är Göteborg som har starka förbindelser också med Tyskland och Danmark. Och de är rätt resurstunga och de börjar sätta igång redan 1841 med att planera. Men så fort de är igång så säger Norrköping, vi ska också. Och vi pratar kanske 70-80 personer här. Det är inte mer än så på denna tid. Men de börjar helt enkelt med att bygga en egen helgedom, en egen plats, sin synagoga.
Norrköpings judar kunde lite kaxigt inviga sin synagoga 1858, bara 3 år efter Göteborg. Och den lilla synagogan med sin träinredning och sina marmoreringar bär en unik svensk prägel.
Egentligen ser vi en judisk variant av det som var väldigt vanligt på denna tid, helt enkelt. Vi ser en egentligen försvenskad synagoga på många sätt. En rätt unik skapelse här i Norrköping.
Arkitekten som man litade var van att rita kyrkor och det passade församlingen som tillhörde den nya reformjudendomen.
Det var egentligen den typ av judendom som ansågs modern och med tiden och anpassad för ett liv i som egentligen protestantisk värld. Mycket för att det också blev så att de unga judarna kände att de var inte så annorlunda från sina kristna svenska bröder och systrar. Det var ett sätt att kunna känna tillhörighet egentligen med resten av den svenska befolkningen.
De svenska judarna i Norrköping ville också ha en orgel, precis som i en kyrka.
Och den här orgeln är otrolig, för den är då köpt från Markusen och söner i Danmark. Ett praktstycke av orgel som dessutom då, för att kunna spela på den, behövs det en person längst bak som står och trampar för att skapa luft. Ibland när den spelas kan man verkligen höra att någon står där bakom och trampar.
Den lilla synagogan i Norrköping kom så småningom att ta emot en ny grupp judiska invandrare från Östeuropa.
Och de är ju markant mer ortodoxa. De är tillhör en annan typ av samhällsklass också. De har ju inte kämpat för denna typ av integration. Och dessutom kommer de till Sverige som 1870 har genomgått full judisk emancipation. Där judarna inte längre behöver kämpa för rättigheter. Så de kommer till ett Sverige där kampen har förts. Och det är klart att det blir lite krock, en kulturkrock.
Till Norrköping kom många överlevare efter förintelsen. Men en del var så svaga att de dog strax efter ankomsten. Och de vilar idag på stadens judiska begravningsplats. Men en liten grupp judiska kvinnor som var överlevare bildade 1945 en socialistisk kibbutz, kibbutzen Friheten, i en prästgård vid Motala ström.
Så det var ett sätt att leva tillsammans och göra det solidariskt också. Och som gav dem mål och mening i livet. Syftet var ju egentligen att åka till Palestina. De flesta flyttade härifrån, men en eller två har varit kvar här i Norrköping.
Kjell Örtoft, och vi hörde också Daniel Leviathan som skriver en avhandling om svenska synagogor. Plus lite klesmer med sabbat hela veckan. Och vi har förflyttat oss till 1900-talet och här finns Anneli Rådestad, chefredaktör på Judisk krönika och historiker Karl-Henrik Karlsson i ett program om judisk liv i Sverige som började för 250 år sedan. Norrköping, Anneli, tankar om detta?
Jo, men det är ju fantastiskt sättet som Daniel beskriver den här synagogan och orgen och utvecklingen från en väldigt judisk, rituell, traditionell form till att vilja ta intryck av majoritetssverige och det kristna, tycker jag.
Mm. Och så en liten kibbutz, det var en kort tid, Karl-Henrik Karlsson.
Det är intressant med Norrköping att där har ju funnits judar hela vägen, alltså från judereglementet då de första kom. Men de har aldrig varit många. Men det kom några invandrare, östjudiska invandrare, och det kom på 30-talet och det kom överlevande. Och det blev en av de industristäder också där många överlevande fick jobb inom textilindustrin. Det fanns ju, som vi hörde här, många judar som ägde textilfabrik där, Holmens bruk till exempel med Karl Waren som chef och andra i släkten Waren som ägde textilfabriker. Så de fick en del arbete. Men de var aldrig många där, men de har funnits hela tiden.
Mm. Och var briljant att skapa en kibbutz, tänker jag, när man kommer, inte minst om en grupp kvinnor efter förintelsen, i bara gemenskap, att kunna stötta varandra, i att kunna ta sig vidare och att inte då, som ju hände med ganska många människor som inte hade en stor judisk gemenskap tillhanda på mindre orter i Sverige, att man kanske blev väldigt ensam och inte ens hade möjlighet att prata om allt det fruktansvärda som hade hänt under förintelsen, utan man all energi gick åt till att anpassa sig. Så briljant är det.
Vi ska backa lite till 1930-talet, för då blir ju judar allt mer utsatta. Under den här tiden så startas en judisk tidning i Sverige, Judisk krönika, Anneli Rådestad.
Ja, men precis. Jag står här med en faksimil av det första numret som dels är väldigt snyggt, tycker jag. Det påminner om Bauhaus-stilen, funktionalismen. Tidningen skapas av Daniel och Simon Brick som är bröder. Och i den här gruppen, konstellationen, ingår även Anna Rivkin som är en av världens och Sveriges främsta fotografer. Hon får en väldigt viktig roll som fotograf, en slags husfotograf i Judisk krönika. Men det som är spännande är att Anna Rivkin och Daniel Brick har otroligt många vänner och kontakter i det intellektuella judiska Europa. Josef Rivkin, Annas bror, är väldigt involverad i Clarté-rörelsen, en intellektuell rörelse. Så att under tidigt 30-tal så bidrar både Clarté-rörelsen och Judisk krönika med europeiska idéer och strömningar som är helt nya för Sverige under den här tiden.
Och vad ville man med tidningen? Det finns en programförklaring, har jag förstått. Om du bläddrar lite där, va?
Ja, exakt. Precis. Anmälan. Och nu läser jag alltså ur det första numret i Judisk krönika från 1932. Judisk krönika vill blott hävda vår lika självklara rätt att samtidigt leva vårt liv som judar i övertygelsen om att en jude kan vara en hel och verklig människa endast om han är medveten om sin judiska särart och ej söker dölja den, vare sig för sig själv eller för andra. Judisk krönika vill ej isolering, utan utvidgande av gränserna. Den vill ej att vi blott skola vara goda skandinaver, utan också goda judar, vilket vi endast kunna bli genom att levandegöra och till de allmänna kulturvärdena foga även det judiska arvet. Och då, det är nämligen så att den judiska gemenskapen generellt under den här tiden, den kallas inte ens den judiska gemenskapen eller judiska församlingen, utan den mosaiska församlingen. Etablissemanget är de här judiska familjerna som kom i början av invandringen för 250 år sedan och efter det. Och de ligger under tidigt 30-tal när nationalismen växer och Hitler börjar göra sig hörd i Tyskland. De ligger väldigt lågt och inte särskilt förtjust över det här kaxiga ungdomsprojektet som Judisk krönika är, som säger vi ska vara judar och vi ska vara svenskar, båda.
Vi ska höra ett kort klipp med din företrädare som chefredaktör, Jacke Jakubowski, som 2008 kommenterar den här visionen som bröderna Daniel och Simon Brick hade 1932.
Det var oerhört radikala idéer. Om man ser på dåtidens judiska, eller det kallades till och med mosaiska församlingen, man ville inte ens använda begreppet judisk, församlingen var ju i stort sett assimilationistisk. Man ville inte synas för mycket i det svenska samhället. Man var ibland med rätta naturligtvis orolig för antijudiska stämningar. Och nu kommer Daniel och Simon Brick och säger, nej, vi gör tvärtom. Vi är svenskar, vi är skandinaver. Och samtidigt ska vi hävda vår rätt att ha en egen kultur och vår judiska identitet. Och det kanske låter rätt okontroversiellt idag, när vi lever i ett mångkulturellt samhälle. Men det var tuffa tankar på den tiden.
Författaren och chefredaktören för Judisk krönika, Jackie Jakubowski, som gick bort 2020. Anneli Rådestad, judisk krönika under andra världskriget. Vad kunde man skriva i tidningen under den perioden?
Jag tänker att både i den judiska församlingen och i judarnas egen tidskrift, det vill säga Judisk krönika, så gick det inte att undgå vad som hände i det nazistiska Europa under den här tiden. Var man i synagogan under hösten 1933, så kunde man höra rabbinen i synagogan prata om de fruktansvärda förföljelser som hade börjat starta redan då. Och det fanns en otroligt dystopisk och dyster vision för hur det egentligen skulle gå. Så att judarna var på tårna, och på samma sätt så spelade Judisk krönika en väldigt viktig roll. Man hade kontakter i Europa, man hade familjemedlemmar, man fick direktrapporter och följde det här otroligt nog också genom internationell press på ett sätt som man inte gjorde i svensk press i allmänhet.
Karl-Henrik Karlsson, vilken betydelse tänker du att Judisk krönika hade under andra världskriget?
Ja, säkert, som Anneli säger, mycket viktig. Sen tycker jag det är väldigt intressant, efter kriget, när kriget är slut, så jag brukar visa bilder på omslagen på Judisk krönika när jag föreläser, att första numret efter kriget direkt, då ser man en gammal judisk man som tar sig för ansikt alls bedrövad, och nästan hela numret handlar om förintelsen. Och sen, men ganska snabbt efter, så blickar man framåt. Och då är bilderna något helt annorlunda. Då pratar man om flyktingfrågan, man pratar om Mellanöstern.
Om Israel?
Ja, Israel har ju inte kommit till då, men liksom, vad ska hända nu om man vill ha en egen stat och så?
Sverige hade ju generellt en mycket restriktiv hållning. Endast ett fåtal judiska flyktingar fick komma hit. Hur agerade den mosaiska församlingen under andra världskriget?
Ja, det är en omdiskuterad fråga. Alltså, som sagt, Sverige förde ju en restriktiv invandringspolitik mot judar, precis som alla potentiella mottagarländer, kan man säga. Det var inte helt stopp, det kom några tusen. Men förutsättningen var att någon skulle försörja dem här då. Staten ställde inte upp med några pengar alls före kriget för flyktingarna. Och då bildades ju hjälporganisationer, de judiska församlingarna naturligtvis, som samlade in mycket pengar. Det blev väldigt tryck på medlemmarna, det var inte så många, och även andra hjälporganisationer. Eller enskilda personer, judar, kunde ha släktingar i Sverige som kunde garantera det här. Och sen har det blivit väldigt omdiskuterat, en hel del kritik mot judiska församlingen, att de gjorde inte tillräckligt och de var för så här mesiga och så.
Den här försiktigheten, hade den också att göra med stämningarna i Sverige?
Jag tänker att det, även den svenska regeringen var försiktig under den här tiden. De är ju under ett otroligt stort hot om invasion från Tyskland. Nazityskland åker med tåg genom Sverige för att ockupera Norge. Nazisterna kommer till Danmark. Det finns ju en otrolig försiktighet från en svensk ledning här, som inte minst syns i pressen, där ju Sverige är ett väldigt spännande exempel. För att å ena sidan så är det så kallat neutralt och har en annan möjlighet att publicera texter om utvecklingen i kriget, vad som händer under förintelsen. Samtidigt så är den nazistiska tyska ambassaden i Sverige också ett stort tryck på den svenska regeringen om att man faktiskt inte ska säga någonting. Så att en minoritet som dessutom är dödshotad under liksom nazismen känner sig extra försiktig, tycker jag inte är någonting som förvånar. Samtidigt som att jag tänker också att den svenska historien eller berättelsen om flykten över sundet, det vill säga hur de danska judarna räddas under ett par mörka nätter 1943, eller de norska judarna kommer över gränsen mellan Norge och Sverige, det egentligen är alldeles underberättat också i den svenska historien. Att man skulle kunna göra fantastiska filmer om det.
Oh ja, alltså det sker ju ett skifte där när de de norska judarna arresteras och deporteras, då svänger ju det här. Nu gäller det att rädda så många som möjligt.
Mm. Det finns väldigt många olika berättelser i böcker, men också i det nya Förintelsemuseet som finns i Stockholm. Anneli Rådestad, det Jackie Jakubowski säger 2008 om en självklarhet med ett mångkulturellt Sverige. Vad tänker du om det idag?
Ja, å ena sidan så är ju det mångkulturella Sverige ett faktum idag. Vi lever i ett land med otroligt många kulturer, vilket är berikande och svårt. Den judiska gemenskapen är mångkulturell på så många sätt. Öppnar man mina barns skolkalender idag så kan man liksom se att alla olika sorters nationaliteter ryms på den judiska skolan, vilket är väldigt häftigt. Å andra sidan så har ju liksom mångkultur som begrepp verkligen tappat sedan 2008. Politiska ledare kallar mångkulturen för död, vissa ser det som ett hot, så att vi lever ju i en tid där pendeln verkar gå tillbaka från efterkrigstidens optimism, där nationalism och isolering är mycket mer präglande i de olika politiker som förs i många länder idag.
Vi ska förflytta oss till nutiden, för Hamas terrorattack den 7 oktober 2023 och kriget i Gaza, det har ju verkligen präglat judisk krönika den senaste tiden. Intervjuer, analyser, debatt. Går att sammanfatta den här diskussionen, Anneli Rådestad?
Ja, det var ett spännande uppdrag inför att vi skulle ses här i studion idag. Att få blicka tillbaka de senaste 2 åren. Vi har ju levt i en slags kris konstant, kan jag tycka, i världen sedan pandemin egentligen. Och sen Ukraina-kriget och sen ja, konflikten, kriget mellan Israel och Hamas. Så att jag kan ibland längta tillbaka till tillfällen när judisk krönika kunde liksom utforska litteraturens roll eller vegetarianism inom judendomen, den typen av aspekter. Men det är så väldigt länge sedan nu. Utan istället så har väl de så kallade eviga judiska frågorna, det vill säga utsatthet, relationen till Israel, att vara öppen eller dold med sin identitet. Det är många sådana frågor som har präglat tidningen sedan 7 oktober 2023.
Och du har 2 nummer framför dig här. Det första är det första numret efter 7 oktober.
Ja, precis. Det stämmer. Brytpunkt 7 oktober. Det kom ut i december då, alltså ungefär 2 månader efter 7 oktober.
Mm. Hur svårt var det att göra det här numret?
Det kändes viktigt. Så det var både svårt och viktigt. Alltså hur kan vi gestalta och på sätt och vis summera den jordbävning som drabbade de svenska judarna och judarna internationellt, men också såklart israelerna när Hamas gick in och på ett sånt brutalt sätt attackerade civila israeler den 7 oktober. När tidningen kom ut så var ju det 2 månader efter och kriget hade redan startat. Det hade redan blivit brutalt och det var otroligt många lidande bland israeler och bland palestinier redan då. Så att vi märkte väldigt snabbt hur samtidigt som den judiska gemenskapen sörjde offren för den 7 oktober och försökte på något vis navigera den här nya verkligheten med den efterföljande antisemitismen, så fick vi väldigt mycket pushback och tyvärr också en hel del antisemitism på grund av att resten av Sverige och världen hade rört sig i en väldigt anti-israelisk riktning.
Mm. Hur mycket diskuterar man i judisk krönika idag förhållandet till Israel?
Det diskuteras, det är en diskussion vi kommer få fortsätta ha. Jag tycker att nu fram till att de sista gisslan har lämnats tillbaka så har det såret varit vidöppet. Både i Israel men också utanför Israel. Så att det har diskuterats en del, vi har tagit in kritiska texter, vi har också tagit in ska man säga, texter som försöker följa själva utvecklingen i Israel. Men det är en diskussion som vi fortsättningsvis kommer att ha. Jag skulle säga att generellt så är stödet för Israel en självklarhet för den absolut stora majoriteten av judar. Och det betyder inte att man stöttar den nuvarande högerregeringen i Israel. Utan det betyder att man ser vikten av, och kanske ännu mer idag, vikten av ett hemland för judarna och en judisk agens när antisemitismen har slagit så hårt.
Är det här en svår balansgång publicistiskt, att det finns både en majoritet som kan känna en stark tillhörighet till Israel, men också en kritisk grupp som kritiserar kriget och Israels agerande i Gaza?
Jag tycker inte det. För mig som publicist så känns det som en självklar diskussion som ska föras i den här tidningen.
Mm. Får jag ställa en fråga till Anneli? Har du upplevt efter 7 oktober 2023, det finns ju en rädsla då bland judar också, men har du också upplevt att det också blivit ökat intresse för det judiska i Sverige, bland judar och även icke-judar?
Absolut, alltså efter att vi kom ut med det här numret så fick vi över 100 nya prenumeranter, ett otroligt stort stöd för det judiska. Och jag tycker att det har märkts också under det 250-årsjubileet, att nyfikenheten och intresset är otroligt stort. Så dels så upplevde jag en starkare gemenskap inom det judiska, att man liksom värnade varandra. Alla hade sköra hjärtan på många sätt och det kunde delas. Och dessutom så finns ju idag begreppet 8 oktoberjudar, det vill säga människor för vilka judisk identitet kanske inte spelade så himla stor roll, eller det kanske till och med var hemligt, det var inte det som betonades av olika familjer. Men efter 7 oktober, alltså 8 oktober, så har intresset väckts. Och det kan antingen vara av en slags sympati för det judiska, nyfikenhet på det, men också på grund av den ökade antisemitismen i samhället.
Karl-Henrik Karlsson, frågan om svenska judars förhållande till Israel, det är ju ingen ny historia, eller hur?
Nej, det skrev jag lite om i min bok som kom ut 2021, så innan det här. Alltså att man diskuterar intern diskussion inom judiskt. För att, jag kan tänka mig att alla judar har någon slags relation till Israel, alltså, och frågorna där. Men det här har ju debatterats mycket i judisk krönika även innan 2023, då, synen på Israel och de krig som har varit tidigare också. Mm.
Och det här finns ju också att läsa om i din bok Judarnas historia i Sverige. Hörrni, innan vi rundar av vill jag komma med ett programtips. Sen år 2000 är jiddisch ett av 5 nationella minoritetsspråk i Sverige. Och i vår app och på Sveriges Radios webb hittar du flera program om det här språket. Jiddisch för alle är programmet om jiddisch kultur och berättelser om den jiddisch renässans som pågår på många håll, också i Sverige. Och i mitt jiddisch orakel diskuterar Nadja Josefsson och John Gradowski olika livsfrågor, samtidigt som man lär sig lite mer jiddisch på vägen.
Jag heter Nadja och i mitt trapphus bor John. John är 72 år gammal och jag är 24. Ja, och vi hänger ganska bra ihop.
Shulem, Nadja.
Shulem.
Kimmeran, kom in.
Ashelem, dank.
Bra. Wie geht's? Hur mår du?
Gitt.
Oj, oj, oj. Mycket.
Jag brukar gå ner till John ibland för att få råd om olika saker. Allt ifrån matlagning till politik.
Vi tar med några kavlor. Vill du ha en kopp kaffe?
Ja, jättegärna. Man kan väl säga att han är som mitt jiddisch-orakel. Schwarz.
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 Vart en minut.
Häng med hem till honom. Skulle du säga att du känner dig mest judisk eller svensk?
Jag känner mig svensk-judisk och judisk-svensk. Jag har inga problem med att stiga ur det ena och gå in i det andra och sen gå tillbaka igen.
Vad skönt!
John Gradowski och Nadja Josefsson. Anneli Rådestad, är det en jiddisch renässans vi ser i Sverige?
Ja, alltså det går ju aldrig att ersätta den jiddischvärld som fanns innan förintelsen. Men jag tänker att om jiddisch idag är liksom en gata, så finns ju precis allt på den där gatan. Det finns teater, det finns litteratur, det finns körer. Det är ju helt otroligt.
Mm. Kommer jiddisch överleva som språk?
Det lever.
Karl-Henrik Karlsson, jag vet att du varit runt i Sverige under det här jubileumsåret och föreläst om judisk historia i Sverige. Vad får du för frågor?
Jag får väldigt olika frågor. Ofta är det någon som snappar upp någonting som de vill veta mer om. Jaha, fanns det en synagoga Karlstad? Fanns det judar där? Berätta mer.
Du har ett späckat schema, har jag förstått. 80 olika föreläsningar runt om i hela Sverige.
Ja, någonstans där i år.
Och Anneli Rådestad, du och några andra har skrivit om judiska kvinnor i svensk historia.
Ja, det stämmer. Jag har inte varit ute vid 80 tillfällen, men ändå vid en del tillfällen, både med judisk krönika och judiska hjältinnor, och en utställning då som har vuxit fram som heter Svenska judiska hjältinnor, som turnerar i Sverige nu på olika bibliotek och konsthallar. Och det jag tar med mig från det här året, det är nog nyfikenheten och de otroligt många möten som jag har haft. Till exempel nu när vi var i Landskrona, en ung muslimsk tjej som kom fram och sa att i hennes familj så vet man att det finns en judisk farfar någonstans långt bak, men familjen har liksom förbjudits att prata om det här. Och det här var liksom hennes absolut första möte med någon typ av judisk kultur. Eller en farmor som kom fram och sa att den här boken måste jag köpa till mitt judiska barnbarn. Och man tror ju att det kan finnas så där 200 000 ättlingar till de första judarna i Sverige. Så att det berör liksom människor som kanske har någon typ av judisk koppling, men även en bred allmänhet som bara känner en nyfikenhet.
Anneli Rådestad, journalist och chefredaktör för Judisk krönika, och Karl-Henrik Karlsson, historiker och författare. Tack för att ni var med i det här programmet om judiskt liv i Sverige, som gjordes av mig, Åsa Furehagen. Producent var Anders Diamant och tekniker Heinz Wennin. Och du hittar programmet under rubriken P1 specialprogram på vår webb och i vår app. Vi avslutar med svensk musik på jiddisch med Louisa Line och Die Jiddische Kapelle. Vi lever för evigt. Wir leben ewig.